kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag sitter här idag med Tobbe, min kära vän och kollega, och Martin, en gäst.
Hallihallå.
Hej Martin. Och hej Tobbe.
Hej Ola och hej Martin. Och hej lyssnarna.
Vi ska prata med Martin om UX idag.
Ska vi säga vad Martin heter efternamn?
Ja.
Ska ni outa mig på det sättet? För jag var här inkognito.
Martin Christensen är det väl?
Stämmer det.
Är det ett danskt namn?
Det är ett danskt namn. Och eftersom du kände mig när jag inte heter Christensen, mm, så förstår du att jag har tagit det av min fru, kanske?
Aktivt.
Till och med. Aktivt val. Min svärfar skrattade till när han hörde att jag ville ha hans familjenamn.
Okay.
Han är dansk.
Ja, ja. Ja, Martin, till vardags, vad gör du då?
Jag är sån där som ni är. Jag är konsult. Fast jag är på CRISP. Det är ungefär samma sak som Agical. Mm. Inte så långt ifrån. Det är trevligt. Och jag är väldigt mycket UX-are. Vad nu det innebär. Och det ska vi väl prata om.
Mm.
Och sen kan man inte säga att det bara det här det jag gör till vardags. För jag gör en himla massa andra saker till vardags. Jag passar på att göra reklam för den konferens jag driver exempelvis. Och driver en massa meetups.
Det tycker jag du ska göra.
Sånt där. Den heter UX Open.
Och när går den av stapeln?
Den går i oktober varje år.
Och var är den någonstans då?
Var den är för någonstans?
Ja.
Det var ni som härmade mig med Agila Sverige. Det är på samma ställe. 7A.
Stockholm, Odenplan.
Ja, precis.
Ja.
Men vi har faktiskt en liten bit av UX Open som vi kallar för Lean UX Open.
Mm-hmm.
Som är en meetup som går ungefär varannan och tredje månad. Någonting. Där i krokarna, beroende på när vi har tid att köra den. Mini blixttal och diskussioner.
Så om man ska gå på någon av de här för första gången, vilken skulle du rekommendera då?
Den stora konferensen UX Open.
Ja.
För går man på Lean UX Open så är man tvungen att aktivt delta.
Mm.
Och det kan vara lite skrämmande.
Så The Gateway Drug
är den stora konferensen. Okay. Den är dessutom svinbillig, kan jag tillägga.
Ja.
Jämfört med samtliga andra konferenser som existerar.
Mm. Ha, innan vi kastar oss över en inzoomning och dagens ämne så tänkte vi att vi skulle ta en liten later.
Mm.
Ska vi låta gästerna köra först?
Mm, det är ju snällt. Det känns ju bra. När ni förklarade vad en later var, mm, så tänkte jag, jaha, men då ska jag väl berätta om vad det är för tatuering jag har på kroppen och var den sitter. Och sen kände jag lite så här, nej, det kanske jag inte ska.
Det beror på var den sitter, kan jag tycka.
Men så kom jag på att jag kanske borde berätta lite mer. Någonting jag borde berätta för folk i största allmänhet är hur jag agerar som människa.
Mm.
Och jag agerar... jag låter oftast väldigt upprörd. Men jag är inte upprörd. Och jag tror du har råkat ut för det här, Ola.
Men, ja.
Men jag är egentligen inte upprörd. Jag vill bara ha reda på saker. Jag vill lära mig saker. Så jag liksom ifrågasätter ilsket på något sätt. Och jag har tonat ner den lite grann så att jag inte riktigt kvar längre. Men om ni hör mig liksom gnälla eller låta upprörd så vill jag bara veta. Jag vill bara förstå.
Så när Martin verkar upprörd så är du egentligen ivrig?
Ja, precis. Ja. Tack. Jättebra ord. Ivrig. Det är exakt vad jag är.
Mm. Är det min tur nu?
Kan det väl vara.
Jag har en favoritbok, och till saken hör att jag sällan läser om böcker, i alla fall inte skönlitterär, men min favoritbok är Stiftelsen som Asimov skrev.
Det är en trilogi, va?
Ja, det är en trilogi, och de här tre böckerna, Stiftelsen, det är en trilogi, men sen så följer några robotböcker, så är det någonting före där också, men just den här Stiftelsen-trilogin, den är så fantastiskt bra. Och jag har alltid trott att jag kommer ihåg alla böcker innan och utan som jag läser. Men när jag bestämde för att läsa om den här boken så upptäckte jag ju nya saker såklart. Och jag hade faktiskt nästan glömt bort slutet. Men jag tror att jag kommer läsa om Stiftelsen en gång. Och ni som inte har läst den, läs den. Den är helt fantastisk.
Mm. Jag har tänkt läsa den, men det har inte blivit av.
Det är dags.
Jag har läst den för länge sedan, så ja, det är nog dags att läsa om.
Ja, det är den värd.
Jag tänkte berätta att jag spelar Magic the Gathering.
Vad är det för något konstigt?
Det är så här kortspel. Det var populärt i början på 90-talet. så spelade jag Magic så där, på köksbordsnivå. Mm-hmm. Och sen för typ 2 år sedan så var det en gammal kollega till oss som fick mig att börja igen. Och då är det specifikt Limited som det heter. Det finns egentligen 2 stilar av Magic man kan spela. Att antingen spelar man Constructed där man bygger en kortlek då, utifrån massa olika kort. Och spela med den. Eller så finns det Limited där man sitter ett gäng och öppnar korten på plats. Och utifrån de korten man har fått så bygger man en lek då. Mm. Och det, just nu har jag ett uppehåll. Men de hävdar att Magic är, sådär, det är en sån här grej man aldrig slutar med. Utan man tar bara olika långa uppehåll. Så att...
Hotel California. You can check out but you can never leave.
Exakt.
Ja. Mm. Det låter som ett dyrt svältaräv tycker jag. Ja.
Du har ju lovat att du ska pröva någon gång.
Ja, det har jag gjort. Men jag har inte råd.
Vadå inte råd?
Jag har ju barn och familj att ta hand om.
Men du är ju vd på Sveriges bästa konsultfirma, säger vi här. När vi har en krispare bredvid oss.
Det går så bra så. Är inte vi det tillsammans?
Jo, ja. Precis.
Precis.
Så lever i symbios.
Ja. Vad ska vi zooma in på idag då?
Mm. Vi ska zooma in på... samarbete, samverkan. Mm. Vi har ju nuddat lite vid det tidigare.
Ja. Men Martin, vi satt och pratade lite grann och då nämnde du det här samarbete, samverkan och sen fanns det en modell som du pratade om. Vill vi?
Ja, problemet var att vi inte kommer ihåg vad modellen riktigt heter.
Så var det.
Men jag kan snabbt förklara den.
Ja, gör det.
Om så önskas. Det är en modell för att identifiera. Det är väl egentligen mognadsgrad i team, tror jag. Det står på den här sidan på internet som jag läste den här. Och så fastnade jag precis då för en 5-punkters lista med nivåer av samarbete. Där den lägsta nivån kallas för tävling, competition. Det låter inte som samarbete direkt.
Nej, inte alls faktiskt.
Nej, precis. Folk ser ut att göra, de springer åt samma håll. Men de har egentligen olika mål. Vissa vill vinna hela tävlingen, vissa vill slå sitt eget personbästa och vissa vill bara ut och röra på sig lite och vad det nu kan tänkas vara. Mm. Liksom. Men det ser ut som att de faktiskt springer åt samma håll. Mm. Och det här kan man se på en del företag i olika team som där och de olika medlemmarna ser ut att springa åt samma håll men egentligen så har de helt olika fokus.
Det själva verkar se ett 800 meters lopp.
Ja.
Tävla mot varandra.
Kanske lite i lönndom försöka förstöra för varandra också.
Sånt finns definitivt. Konglomerat är ju nivå 2 då. Det är ju det är ordets rätta bemärkelse tror jag i alla fall. Är ju att man som stor företagsledning liksom köper upp olika mindre bolag som möjligen kan tävla mot varandra men man tycker att det är en bra grej. Man nyttjar att det finns en tävlingsfaktor i det hela.
Ja.
Och man är fullständigt medveten. Ur teamperspektiv så är man fullständigt medveten som vad man nu är för roll, projektledare eller något, att de här medlemmarna i teamet tävlar mot varandra på något sätt. Jag har faktiskt varit med om det.
Mm-hmm.
Jag praoade eller sommarjobbade eller praktiserade eller något sånt här på Teto. Prata skit om dem skulle jag kanske inte göra, men de hade...
De är stora, de kan ta det.
Ja, efteråt så insåg vi att vi hittade varandra i personalmatsalen. Det var 3 team som jobbade på exakt samma produkt. 3 helt separat så här. Så de tog den bästa produkten av de 3 teamen då i slutändan.
Ja, ja men det.
Så det finns ju sådana manövrar att göra.
Absolut.
Tredje nivån. Koordinering. Coordination. Klassisk projektlederi egentligen. Se till att folk fördelar arbetet. Se till att folk jobbar på saker som verkar hyggligt vettiga.
Mm.
Personerna i sig har inget gemensamt mål fortfarande.
Nej.
Egentligen. Utan det är upp till projektledaren att ha det målet i sig. Så man liksom har flyttat det gemensamma målet. Det
låter som vissa scrum-team det där tycker jag.
Det låter väldigt mycket som väldigt många team som jag har jobbat med, tyvärr. Nivå 4, samverkan. Det som vi ofta tror är samarbete.
Ja.
Och det var ni som hade en bra där stafettlöpning.
Ja, det är ju... samverkan.
Det är verkligen samverkan, precis.
Till skillnad från rodd.
Som är mer samarbete.
Ja.
Precis. Och samverkan då, så har du ett gemensamt mål, men du tar det delsteg dit. Mm. Och det här är ju en traditionell vattenfallsmodell. egentligen. Några pysslar med kraven, lämnar över en kravspec till några som sysslar med designen, som lämnar över en designspec till några som implementerar, som lämnar över implementationen, så får någon annan testa. Typiskt stafettpinne beteende.
Absolut.
Om alla problem det innebär. Men vi, de flesta kanske, jag vet inte riktigt vad ni har för lyssnare här, som lyssnar på den här podcasten, kanske ändå ser det som att men det var ju dumt.
Mm.
Men så jobbar vi ganska mycket sen i teamet ändå.
Mm.
En väldigt tydlig sån sak kan jag tycka är när man ser att det är en story per utvecklare under en sprint. Det är inte samarbete, det är samverkan.
Ja, det är det.
Det är definitivt så.
Ja.
Så det är liksom den här, vad heter det, single piece flow.
Ja.
Som då snackar vi samarbete. Och ett bra exempel är ju förra podcasten då, mobbprogrammering.
Mm.
Helt klart samarbete.
Ja.
För där gör man, där tänker man ihop och så gör man ihop fast man råkar ha ett par mekaniska händer som... Och det är ju inte bara programmering som det funkar i, utan det funkar ju i alla lägen. Egentligen alla olika. Det handlar ju bara om att släppa sargen lite grann. Men det hade ni inte helt avsnitt om, så det ska vi inte gå in på.
Men Nej, men det är ändå intressant tycker jag att belysa lite de aspekterna. Att för att med en riktigt samarbete då, du slipper en massa overhead som till exempel koordination innebär.
Ja.
Och du kan få ett single piece flow, och genom att ha ett single piece flow då slipper du massor med andra konstigheter. Så jag tycker att...
du har ju ett gemensamt mål. Ja. Och alla är fullständigt medvetna om vart man ska ta vägen, vilket innebär att man kommer dit fortare.
Ja.
Och bättre. Egentligen alltså hög kvalitet etc. Men också det vi pratar om, att man får ju andra synergieffekter. Och det vet jag också att ni pratade om förra gången, ur mobbprogrammerings synvinkel. Man lär sig varandras delar, så om en är sjuk, ja, det spelar inte så stor roll.
Nej.
Så det blir ett mycket mer slagkraftigt, robust team. Och jag tycker ju då som UX-are och inte utvecklare att vi kan väl göra, kan väl mobba allt.
Mm.
Inte bara mobba programmeringsaspekten.
Nej. Nej, det skulle jag vilja vara en del av någon gång. Att kunna mobba UX. Det är väl egentligen det som jag tycker är den här biten som har saknats i mitt utvecklarliv. För att jobba i närheten av någon UX-are någon gång.
Nu har vi en ståmoped inne i huvudämnet här.
Jättebra.
efter min förklaring av UX-are så kanske du ångrar det.
Vi får väl se.
Mm.
Ska vi kasta oss över då? Det som är själva grundfrågan i UX. Nej, grundfrågan här är väl, vad är UX?
Ja.
Är det som XP, en häftig liksom, terminologi bara?
Det har ett X, det låter coolt. Ja.
Precis, jag hoppas inte det. Det där är ju en term som har utvecklats under många år. Och för er som inte vet då, ni kan två som inte här kanske vet, men alla andra som lyssnar kanske inte har riktigt koll, men UX står alltså för user experience.
Mm.
Och man måste nästan översätta det för att verkligen fatta. Det är användarens upplevelse vi pratar om.
Mm.
Ingen annans upplevelse. Ingen annans upplevelse.
Nej.
Utan användarens upplevelse. Vilket innebär att pratar man inte med användare under ett projekt, då gör man inte användarens upplevelse.
Nej.
Man kan göra gissad användarens upplevelse.
Det kan man göra, men då borde man validera den.
Ja. Och det är GUX det?
Det görs ju sällan det också.
Ja.
Precis.
Så de flesta som inte håller på med UX, de håller på med GUX.
Ja, gissar UX. Eller HUX-FLUX. Bara hypotes UX.
Ja.
Mm. Spaghetti UX kanske.
Ja, vem vet. Nej, men så, det finns många namn på det här. Det finns många liksom, beskrivningar om vad man gör. Men i grund och botten så handlar det om att se till att användarens upplevelse blir... schysst.
Mm. Du sa inför det här att UX är en disciplin, en kvalitet och en metodik.
Mm.
Kan du borra lite grann i det?
Mm. Disciplinen UX är ju området då man jobbar i. Paradigmet, om man skulle vilja kalla
typ,
det.
Typ disciplinen programmering.
Ja, precis. Mm. Och under det kan man göra ganska mycket saker.
Mm.
Och det finns ju en massa olika roller som en UX-are kan ha. Och i andra länder så är det inte nödvändigtvis så att man har en person som bara heter UX. Utan man har en snubbe som kanske heter User Researcher, som gör användarstudier. Man har en snubbe som heter Interaction Designer, som gör ut liksom lösning, interaktionsdesign. Sen finns det ju då informationsarkitekter, content-analytiker, copywriters snuddar där, grafiska designers snuddar åt andra hållet.
Mm.
Frontend-utvecklare snuddar på tredje ställe. Lite beroende på hur mycket liksom, av hela disciplinen UX man liksom pratar om. Så det finns mängder med olika roller.
Mm.
Men kärnrollerna är user researcher och interaction designer. Och det är för att UX som brukar definieras som att man ska förstå och tolka användarens behov.
Mm.
Och kunna omsätta användarens behov i en lösning som uppfyller användarens behov. Och sen kunna kommunicera den lösningen vidare på något sätt. Och då behöver man göra användarstudier, man behöver göra en interaktionsdesign.
Mm.
Det är basen.
Mm.
Om jag ska raljera lite då, kollar man på större delen av UX-communityt i Sverige så är de inte UX-are, fast de kallar sig för UX-are.
Vad är de då?
Ja, men de är oftast interaktionsdesigners.
Okay.
Med kanske fokus på grafisk design. Så man gör ut hela vägen liksom, till färg och form också. Men man glömmer bort att prata med användarna.
Mm.
Och det ägnar man sig av olika skäl. Mm. Det kan vara lite otäckt.
Och då ägnar man sig åt GUX?
Ja. Ny term. Ja. Jag håller på att vänja mig vid den.
Så om du själv får välja, hur skulle du introducera UX då till ett team, en grupp som inte gör det idag?
Ja, det var ju ungefär det som jag sa. Jag skulle ju fråga dem helt enkelt om de inte skulle vilja liksom förstå användarnas behov lite mer och bygga åt en användare. En faktisk användare.
Mm.
Inte bara någon som man gissar.
Behöver man typ en kognitionsvetarutbildning för att...
Ja, det är en nyckelfråga.
Eller går det att liksom lära ut så att hela teamet kan göra
det? Det gör det ju till en viss del. På samma sätt som att ni väldigt erfarna, säkert objektorienterade programmerare kan lära mig som en typ imperativ programmerare lite objektorientering på en kväll.
Mm.
Men jag kanske inte är fingerfärdig, liksom tok så här ute i fingerspetsarna.
Mm.
Superbra. Men det går definitivt att göra tillräcklig UX.
Mm.
Men jag, när vi är inne på att ha samarbete och liknande, så förespråkar jag ju då att man kan ju samarbeta in det lärandet.
Mm.
Och inte bara göra mobbprogrammering utan göra mobbuxande.
Mm, just det.
Så att säga.
Mm.
På något sätt.
Och då blir UX-experten blir någon form av facilitator då i det, snarare än den som gör själva jobbet.
Precis. Och det är faktiskt någonting som även om man inte fokuserar på mob-approachen på det hela, så blir UX-arna mer och mer så här workshop-facilitatorer.
Ja.
De senaste 5 åren har varit mycket mer åt det hållet. För att man behöver få ihop folk från olika delar av organisationen för att kunna ta reda på vad det är vi ska bygga och hur man ska göra det på bästa sätt.
Just.
Så UX-arens främsta uppgifter, det är att ta reda på och förstå användarens problem. Och det kallar du för user research.
Ja, användarstudier på svenska.
Det låter sjukt svårt för övrigt, för jag tycker att någon gång så vet inte ens användaren vad de vill ha.
Nej, och vad man gör som user researcher, jag är främst user researcher.
Mm.
Det är mitt huvudområde. Liksom. Vad man gör är ju att man har ett antal intervjutekniker, metoder för att gräva i användarens hjärna och framförallt försöka, det bästa sättet är att försöka sätta personen framför, observera vad personen gör och sen ställa följdfrågor.
Ja, just det.
Och inte låta personen gissa sittandes i en intervju som vi gör här idag, för då blir det mer en marknadsundersökning av det, om man säger, skulle du vilja ha den här funktionen, ja eller nej? Det är inte UX. men det brukar tolkas så.
Vilken är din favoritfråga då?
Min favoritfråga är nog, kan du beskriva för mig hur du skulle göra det här från start till mål? Och sen så låter man personen berätta det här. Och mitt favoritknep som jag ska lägga till i hur jag får personen svara på det här är en liten knep som kommer ifrån en metod som heter kontextuella intervjuer som kallas för Master Apprentice. Och man går helt enkelt in i det och säger, ja hej, jag heter Martin. Du jobbar ju i resebranschen och är professionell resebokare. Jag är helt ny på det här företaget, jag har ingen aning om det. Kan du lära mig? Och där har jag etablerat en, även om jag kan allting om resor, så har jag etablerat en nivå där personen jag intervjuar är smartare än vad jag är. Och då blir den personen mer benägen att förklara saker för mig. Och sen ställer jag frågan, kan du beskriva hur du jobbar? Där får man ut hur mycket som helst.
Hur tar du anteckningar då? Hur hinner du liksom med?
Det kan man göra på lite olika sätt. Jag är ganska snabb på att anteckna. Jag vet ungefär efter mina år som just researcher vad det är som behövs antecknas. Men man kan definitivt spela in. Och ta det i efterhand.
Filmar du ibland eller?
Jag försöker undvika det för att det gör att personen blir lite mer rädd egentligen. Och det finns ett annat problem som är relaterat till det här som vi kan ta upp nu som handlar om just samarbetsaspekten. Och det finns en del UX som förespråkar det här och jag har lite svårt för det. Och det är kanske lite konstigt när jag förespråkar mobbprogrammering. Det är att mobbintervju, då blir du en mobb. Och skrämmer skiten ur den.
Det skulle jag kunna känna själv, så att säga.
Det finns en del som jobbar så ändå och tycker att de får bra resultat, men jag vågar inte. Däremot så kan man tillsammans analysera resultatet när man kommer tillbaka efter intervjun. Eller folk kan titta på inspelningen som man har gjort eller vad det är. Om man har gjort en skärminspelning.
Du sa också tillräcklig UX. Det tycker jag var intressant. För jag misstänker att precis som med programmering, testning, vilken annan aspekt som helst du lägger på en utveckling av någonting, så har någon form av nivå.
Det är ju som vi sa då, en disciplin, en kvalitet och en metodik. Vi har pratat lite disciplin och metodik nu. Här kommer kvalitetsaspekten, såklart.
Berätta lite om så här, hur hittar du den här nivån?
Jag fuskar till att börja med. Som rent personligen så gillar jag att jobba i business to business enterprise segmentet, interna verktyg. För de är så sjukt dåliga. Så då kan man gå in och göra ganska lite och få användarna väldigt glada. Så jag har aldrig något problem med att hitta den här nivån.
Okej, för att du börjar få så himla låg nivå.
Mycket värre med konsumenttjänster. Konkurrensutsatta konsumenttjänster. Som där det finns liksom en massa konkurrenter.
Kan du kontrastera de här på något sätt? Alltså, har du ett exempel på... Är det dålig mjukvaror du pratar om?
Jag kan förklara det i hur man får tag på användare.
Ja, precis. Konsumenttjänster måste vara svårare att hitta användare, eller?
Om du gör ett internt verktyg... Så kan man som kanske säljs eller som kanske är det internt på bolaget, då hittar man användaren lätt. Men om det är något verktyg man säljer, så kan man ofta sitta deras kunder och sen fråga kunderna vilka som faktiskt använder det här och få en liksom utträff för dem sådär. Och när man skickar det där mejlet, hej, jag heter Martin, jag undrar om du vill hjälpa mig och hjälpa dig typ, då svarar alla ja. Och när jag kommer dit så är det de som bjuder mig på kaffe. Konsumenttjänster måste du oftast gå via en rekryteringsfirma och den som kommer på ett användningstest eller en användningsstudie ska ha betalt.
Precis. Åtminstone en biokupong.
Idag är currencyn mycket högre. Det har gått inflation i det där.
En bitcoin.
Ja, kanske det. Nej, jag hörde typ presentkort på 500-600 spänn i alla fall. Någonting för...
Om jag skulle till någon sån här, då skulle jag, det är ju en timmas jobb, eller vad kan det vara för mig? Eller jobb och jobb, en timma av min värdefulla fritid.
Exakt.
Då skulle du åtminstone ha en timpeng, 10 000.
Snackar du för 1998 års priser?
Nej, men det är så, och när de då har fått betalt eller liknande, då är de ju, då har de ju förutfattade meningar så att säga. Då får man ju en bias på hela den biten. Så. Mm-hmm.
Mm. Måste man jobba mot den så att säga?
Så måste man jobba mot den, exakt. Och då måste man verkligen så här, verkligen mäta på något sätt och avgöra. Mm. Nu mäter jag ändå i sig ofta.
Jag lyssnade på dig när du höll ett föredrag här på Agila Sverige-konferensen.
Mm, just det, det var en mätning till och med.
Hur mäter du fluff? Mm. Kan du berätta lite grann om det? För det var väldigt roligt tyckte jag.
Ja,
hur mäter du UX, eller hur? Det är det.
Alltså jag kan ju börja med att säga att jag är ganska ensam att mäta på det här sättet.
Ja.
Det är under debatt om det är ett bra sätt att mäta på överhuvudtaget. Men jag har gjort det här i 10 år och tycker det funkar. Så att då, det kanske är en bias för min del då, att jag gillar mätmetodik. Jag vet inte. Jag gör ett frågebatteri. Ja, vi kan ta den här i jättesnabb form. Mm. Hela den här föreläsningen faktiskt. Om jag hör en användare säga jag är så puckad, jag fattar inte det här. Mm. Då vet jag av erfarenhet att det finns ett lärbarhetsproblem i det här. Mm. Ett inlärningsproblem.
Mm.
Okej, då försöker jag att bryta ner det här i en 2-3 aspekter. Låt säga exempelvis 3 statements där ett statement är jag tycker det här var lätt att lära mig, ett annat statement är jag behövde fråga om hjälp för att lära mig det här, och ett tredje kanske är jag tror att andra skulle lära sig det här väldigt lätt. Mm. De 3 frågorna använder jag för att triangulera inlärningen, lärbarheten i systemet så att säga, och då brukar jag ställa frågan så här, på en skala från 1 till 7, hur lätt tyckte du det här var att lära sig?
Mm.
Och så de 3. Och så kombinerar jag ihop dem så får jag en siffra på lärbarhet. Och den siffran säger inte så mycket i sig. Men om jag sen introducerar ett nytt system, eller vad det nu är, ett annat system, eller nästa version, eller vad det nu kan tänkas vara, ställer samma frågor igen, så får jag en annan siffra. Och så kan jag se om den blir bättre på sämre.
Just det.
Det var sjukt kortfattat, men det är ungefär så jag gör.
Mm. Mm. Och du har inte sett någon annan plocka upp det här?
Jo, jag har sett andra plocka upp det här lokalt här i krokarna. Kompisar och så som gör det. Men out there så är det en annan mätteknik som är förhärskande.
Mm-hmm.
Som heter konverteringsoptimering.
Ah, okay.
Som egentligen mer handlar om affärsnytta och inte användarnytta. Och den har blivit förhärskande och liksom det som driver.
Ja, är det liksom i stil med, jag hör folk prata om search engine optimization och en tratt liksom, försök få in
funnel,
så många
funnel,
precis, försök få in så många som möjligt i tratten och sen så ska du konvertera de här till ett köp. Och så ser du så här, okej, när vi hade en grön knapp då sålde vi mer, när vi hade en gul knapp sålde vi mindre, om knappen låg till vänster så var det dåligt.
Ja, det är konverteringsoptimering. Ja. En UX-kollega som heter Per Axbom höll ett blickstal och skrev en bra blogg om det här för på UX Open senast.
Jag tror jag läste hans blogg.
Ja, där han exempelvis tar upp Amazons one-click-buy.
Ja.
Är det bra UX eller är det bara bra konvertering?
Bra konvertering skulle jag säga.
Ja.
Och varför? Vad är Amazons one-click-buy?
Du har alltid förinställt leverans, pengar, kontokort, hela kitet. Okay. Så när du hittar en vara på Amazon trycker du bara på en knapp och sen har du köpt den.
Mm.
Och så kommer den levereras till dig.
Mm.
Okay.
Det är bra konvertering.
Det är väldigt bra konvertering.
Det kan vi inte förneka. Men då kommer följdfrågan. Så här, varför är det dåligt att göra på det sättet?
Ja, alltså man sitter där med 15 böcker som man kanske inte hann tänka efter riktigt om man vill ha. Det blir för enkelt att tas fram. Det är för streamlinad process egentligen. Och det finns ingen användarupplevelse. Eller den möjliga användarupplevelsen som finns är att man sitter där med en dålig eftersmak. Att man köpt för många böcker som man aldrig hinner läsa ändå.
Ja.
Typ så. Men det här debatteras jättemycket. En del anser att konverteringsoptimering är en klar del av UX. En del anser att det är utanför.
Mm.
Jag är lite på staketet tror jag.
Mm.
Kanske med eftersom jag har jobbat kvalitativt använda nytta så länge, så är jag nog mer på den sidan ängen än på andra sidan.
Ja, jag får den här känslan att jag ibland, jag kan känna mig blåst.
Ja.
Och det är inte en bestående känsla som jag vill ha.
Nej, då kommer du inte gå tillbaka till den.
Nej, efter ett tag så kommer jag känna så här, lite olust här. Varje gång jag är på Amazon så slutar det med att jag köper för mycket prylar och ja, bråkar med min fru eller vad det nu kan vara.
Vad jag däremot skulle vilja säga är att det här är ju två kompletterande ämnen.
Mm.
Jag tycker att man borde kombinera dem.
Mm.
Jobba tillsammans, analytiker och UX-are då.
Mm.
För att få både bra användarupplevelse och bra affärsnytta.
Har du något exempel på en av dina så här favoritdesigners så att säga? Så här, det här är sjukt bra användarupplevelse.
Mm.
Finns inte.
Nej, det finns inte, för att bra design är alltid målgruppsinriktad. Mm. Så jag kan ju säga vad som funkar bra för mig.
Ja, just det. Ja.
Men det kanske inte alls funkar bra för dig.
Ja, okay.
Det är ju det som, vi är ju olika målgrupper även om vi är ganska lika. Du har mer skägg än vad jag har, men annars är det ungefär lika.
Annars är det exakt samma, stöpt i samma form.
Det
är...
jag har ingen så här superbra exempel faktiskt. Jag har blivit Apple-fanatiker vid något tillfälle för att jag kände att jag tycker det är korkat som UX-are och inte ha använda den plattform som har bäst UX på något sätt. Men det är ju också en subjektiv upplevelse.
Det är det.
Så att, men för min del så fattar jag Apple. Ja. Så kan vi säga.
Just det.
Så att,
men det måste vara lite, det är svårt att veta om man tillhör målgruppen. Man kan sitta och svära på saker, det här funkar inte, och så är det bara att man inte är rätt målgrupp.
Exakt, och så är det ofta. Ja. Och därför måste man tänka efter lite. Och där är Apple också ett bra exempel. Jag menar, de siktar inte på tekniknördarna som vi är när de släpper en iPad.
Nej. Mm.
De siktar på de där late adopters som kommer och inte köper den här coola nya datorn eller den lilla iPhone, utan vill ha något emellan någonstans. Och där säljer de som smör. Liksom. Men kanske inte direkt i början.
Nej.
Utan kanske lite senare.
Mm. Ja. Jag brukar skoja om det här är så lätt att använda. Det, är så här, det ska vara så lätt att använda att det ska kännas som en skålformad knapp.
Mm.
Liksom du glider in i knappen och trycker på den. Och vad har iPads?
Skålformad knapp.
Ja.
Mm.
Den är...
Ja, vi diskuterade lite innan här, innan Martin kom också, om som Saab som vi satt på, försvars-Saab.
Mm.
De hade en hel del så här interna verktyg som var skrivna för ingenjörer, av ingenjörer.
Mm.
Och det är liksom så här formulär med 300 miljoner radio buttons, och det ser så här helt vansinnigt ut, men det kanske funkar för dem.
Det är asbra UX för dem troligen.
Ja.
Förutsatt att de specifika, det kan ju vara andra ingenjörer som har skrivit det för de här ingenjörerna, och då kanske det inte matchar.
Nej.
Men om man har skrivit ett verktyg själv, vilket brukar vara open source communityns största så här, men vad funkar ju för oss, det är skitbra, bara slå några tangentbordskommandon liksom. Och det är det ju för er.
Ja.
Men det är inte det för många andra människor.
Det får ju oftast ingen spridning.
Nej. Och nu bara kommer jag in på ett annat spår här som jag verkligen brukar trycka på. Och när det handlar om att hitta användare och liknande, så samtliga personer som lyssnar på den här podcasten har ett teknikintresse, skulle jag gissa på.
Ja, det tror jag.
Ja. Samtliga av de här personerna har influerat sin närmsta omgivning lite grann.
Mm.
Så allas föräldrar, vänner, bekantskapskrets är inte normala människor. Utan de är lite mer teknikintresserade än andra. Vilket innebär att de är inte troligen användare av de här apparna som byggs. Eller vad det nu kan läggas vara. Så man måste tänka att det är, jag tror det kom ju sån här Svensken och internet-rapport nu nyligen. Där de sa att det är ungefär 9% som är liksom tekniknördar.
Mm.
Det är väldigt lite. Men om man tänker efter hur många kompisar vi har som är tekniknördar, så känns det som att det är hela världen.
Ja.
På något sätt. Så det bör man veta. Och man behöver också veta att om man ändå skulle få för sig att ja, men du skulle ju passa in i målgruppen. Du vill ju prova den här skäggtrimmen eller vad det nu är för något. Det kanske inte vill alls i sig. Din fru vill det.
Hon har nästan ingen skägg alls. Nu fattar jag vad du menar.
Lyssna om på den här
förresten. Förmodligen inte det här avsnittet. Mm,
nej, precis. Hej Therese. Nej, men vart skulle jag komma? Jo, om jag skulle testa den här nya skäggtrimmen på dig, då känner du mig.
Mm.
Och vill ha lite mer, du vill gärna hjälpa mig på något sätt, så du kommer vara mer positiv till den här skäggtrimmen ändå. Och dessutom så är du ju extra tekniskt kunnig, så du har ju kommit inte ha några problem att sätta på den och stänga av den. Så mitt tips till folk som ska träffa användare första gången, låt bli att träffa folk ni känner egentligen. Mm. Och se till att de matchar målgruppen så mycket som möjligt.
Mm. Annars är det kanske lätt att börja med dem som du känner.
Det är ju så. Man kan ju öva på dem, men då måste man vara medveten om att det de säger kanske inte alls stämmer.
Mm. Man kan elda upp sina anteckningar efteråt.
Ja,
man måste vara Jedi Master UX-are om man ska liksom få ut någonting av den.
Det tror jag att man skulle behöva vara, ja.
Ja. Och det finns väldigt få sådana.
Det finns väldigt få sådana, precis.
Mm.
UX består av ett antal underkvaliteter som jag nämnde en förut här, lärbarhet.
Mm.
De beror på vad det är för verktyg man bygger och beror på målgruppen och vad de har för behov och så vidare.
Mm.
Men tre kvaliteter som alltid hänger med. Jag har inte sett när det inte hänger med, eller det finns säkert jättebra exempel på när det inte hänger med, men som är med i definitionen av användbarhet, som är liksom föregången till UX på något sätt. Det här är mycket enklare på engelska, det är egentligen bara Staffan Öteberg som klarar av att säga det på svenska, men effectiveness, efficiency och satisfaction, där effectiveness är hur väl uppfyller det här mina behov egentligen, hur väl gör det här efficiency, hur snabbt och lätt kan jag göra det här liksom, hur smidigt är det, och satisfaction, hur nöjd blev jag av att göra det här på något sätt. De tre kan man alltid ha som utgångspunkt när man frågar folk om hur de uppfattar ett verktyg eller liknande.
Ja, det är bra. Så att du vill veta hur bra, liksom, hur väl mötte det här mina behov.
Eller förväntningar.
Hur snabbt gick det?
Ja.
Och hur nöjd blev jag sen?
Ja,
så om du tittar på de tre,
så kommer man ganska långt.
Ja.
Så där har du en minsta möjliga UX. Liksom.
Ja, just när vi snackar lite så här, tillräcklig UX.
Ja.
Skårar man högt på dem där, och det är kanske ganska lätt att mäta.
Det är ganska lätt att mäta.
Ja.
Det är det.
Så det är liksom vägen in i lite mer UX i din vardag.
Mm.
Ja, det är ett bra tips tycker jag. Det finns några saker som jag har snubblat över med UX när jag har försökt rota och riva i det här. Och en sak som jag tycker är ibland när jag snackar förbi andra är att den personen som jag pratar med har en annan utgångspunkt, en annan vinkel och är en annan person, och jag pratar utifrån den här personens perspektiv, och i och med det så snubblar jag någonting som kallas för personas.
Mm.
Kan du berätta lite om personas?
Mm. I grund och botten är personas en när man har gjort sina användarstudier så vill man på något sätt gruppera det resultatet för att kunna analysera det. Att gruppera det som personas är ett sätt.
Mm-hmm.
Och personas fokuserar på behov och beteenden hos användare. Personan är i grund och botten, du har gjort research på, säg att du har snackat med 10 pers, 15 pers, någonting. Har insett att de tillhör samma målgrupp, det är liksom viktigt, så de är liksom samma, de har samma
användargrupp egentligen.
Ja, de har samma grundbehov och samma grundbeteenden egentligen. Då tar man medianen egentligen av dem och gör en fiktiv person av.
Mm.
Och beskriver den personen utifrån lite demografi och försöker ge den personen ett namn, liksom personifiera den beskrivningen så att man kan relatera till den och ha den som en substitutanvändare.
Mm.
Det är nog enklaste sättet att förklara det, tror jag. Och det här är till hjälp när man designar. Och när man levererar vidare liksom den design man har till utveckling eller vad man nu, hur man jobbar liksom. Att förstå, ja men någon utvecklare säger, vi borde ha knappen så här istället. Då kan man säga, ja men vad skulle Lena här, personen Lena, tycka om det? Mm. Så kan man med hjälp av att läsa Lenas behov och beteenden, demografi, så kan man liksom lite stereotypt tänka sig ungefär hur den personen skulle agera. Mm. Det finns ju mängder med problem med det här, såklart. Det är stereotypt tänkande, det pågår 14 rörelser för att ändra de här personerna. Men i grund och botten så är det bättre än ingenting alls. Det är ett bra verktyg som används ganska länge.
Kommer du ihåg att vi använde det i urprojektet?
Ja, kommer jag ihåg.
Och det var jättebra där, just den anledningen att vi bara för att inse att vi har olika typer av användare som har olika behov.
Ja. Det är skitbra. Det är ett bra sätt att använda personerna. Liksom. Sen finns det ju massa problem. Sen finns det ju personer som inte är researchbaserade. Mm. Mm, de håller ju inte. De har hittat på dem bara. Då måste man validera dem.
Ja.
Det finns personer som är baserade på marknadsundersökning på demografiska aspekter. De säger ingenting om beteende. Så de håller ju inte heller.
Nej.
Egentligen. De är ju mer marketing liksom personas så för att kunna göra en bra säljkundgrupp. Mm. Inte kanske just användargruppen. Mm. Så det finns, och det, sen finns det tusen andra klagomål på det där. Men det är ett sätt att hantera använda studierna i alla fall.
Skulle du säga att det är en instegsteknik, eller är det, om man liksom bland säger att det är en så här basic, intermediate eller advanced, alltså är det...
Ska man göra rätt så är det ju inte en basic variant, eftersom det är lätt att göra fel med den. Det är det ju faktiskt inte.
Nej.
Så det får då vara någon ha-nivå på det, intermediate liksom.
Shuhari.
Och som sagt, det finns andra sätt att göra det på.
Ja.
Det beror lite på vad man har för nivå på det.
Vi är ju lite, vad ska man kalla det? Lättrörlighets, agilitetskramare i den här podcasten.
Jaha.
Så att vi tänkte så här, UX bör ju också liksom kunna reagera, samverka med den här typen av mjukvaruutveckling. Skulle du säga att, eller rättare sagt, hur... Är vi på väg mot en annan typ av UX?
Definitivt. Det är vi definitivt. Och det pågår lite olika rörelser och de är lite förvirrande, överlappande, konstiga. Och så finns det ett antal personer som reser runt i världen och förespråkar om de här sakerna.
Råder det krig mellan olika?
Ja, det gör faktiskt det. Det är ganska roligt. Och det som är jätteroligt är att det finns en West Coast och en East Coast. Så det är verkligen gängkrig.
West Saida. Nu är Martin West Coast UX-tecknet här i studion.
Precis. Jag är nog mer East Coast faktiskt, tror jag. Jag ska vara petiga. Men och vad det här kallas är agil UX och lean UX. Och i vissa lean UX former så finns agil UX inuti, kan man säga.
Så det är två separata saker, men egentligen syftar de till
att jobba bättre och mer rätt. Och det är det som är lite skillnaden på dem. Agil UX handlar om samma sak som agil metodik handlar om, nämligen att jobba på ett bättre sätt. Mer effektivt, snabbare, vad det nu kan tänkas vara. Att man bygger det man bygger på rätt sätt. Där, och Lean UX då är lite mer som Lean och Lean Startup. Väldigt lik Lean Startup. Att man ser till att bygga rätt sak. Men de går ju ihop.
Ja.
Så ja, vi kan ju ta och gruppera dem och säga att det är samma grej. Och så kan vi prata om dem så.
Och så får du massa folk på det här.
Så får jag massa folk på det.
Det är inte alls samma sak. Alltså, Lean UX och Agil UX, ursäkta mig Martin, men...
Jag går ju, om vi ska ta en sån här later, så går jag ju under Tecknamnet ordfascisten, begreppsfascisten. Så att, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst. Men jag släpper den biten, tycker jag.
Det är därför förmodligen som du är så omtyckt av programmerare.
Ja, det kanske kan det vara, kanske.
Som gillar tydliga definitioner.
Ja,
men jag tycker det är väldigt trevligt att du förespråkar att man mob-UX-ar. Jag kommer ihåg, jag var på någon workshop med Jeff Patton i Como på XP-konferensen där. Och då låg, han är väl ganska stor inom UX. Och då,
han är ganska stor inom produktägarskap, men han är ju UX-are från början.
Så, för då låg ju teorin att typ UX skulle ligga sprinten före resten och sånt där. Ja. Och då satt vi, snackar vi ju liksom samverkan då.
Exakt. Det där kallas för dual track scrum eller staggered sprints, beroende på hur man... och det är ju verkligen samverkansversionen av UX, agil UX egentligen. Och det är många team som... Ja, som vi pratade om här förut, det beror ju på teamets mognad. Och det är där väldigt många UX-are har hamnat. För att det är ju inte så många utvecklare som faktiskt samarbetar på riktigt. Det kan vi ju konstatera när det kommer till alla de här Scrum-teamen som sitter och jobbar i en story i taget.
Absolut. För,
liksom, eller en story per utvecklare.
Mm.
Den agil UX-metodik som har kommit längst, fått störst genomslag, det är just den, Dual Track Scrum. Som ganska många kör. Och den går alltså ut på att man sprinten före gör discovery-arbete, det vill säga använder studier och interaktionsdesign egentligen. Och sen så har man förhoppningsvis synkat ihop det så att man i nästa sprint gör delivery-arbete med kanske grafisk design och utveckling ihop då på något sätt. Och sen det resultatet man får, det testar man i efterföljande sprint som är discovery-arbete igen då, så det blir discovery-delivery. Och sen ligger ju de då sen, om man är ännu mindre samarbetande, så är det två olika team som gör det här. Och då kan man ju, då får man fördelen att man kan göra discovery-arbete samtidigt som man gör delivery-arbete på förra discovery liksom arbetet. Och därmed heter det staggered. De ligger liksom snett mot varandra.
Så om man drar det där, skruvar upp det där till 10-11 liksom, och sänker ner så att säga UX-aktiviteten, arbetet i teamet, i mobb. Hur ser det ut då då?
Då ser det för det första ut som också Jeff Patton förespråkar väldigt mycket, att man har det här så kallade balanserade teamet. Man har en produktägare, man har produktägare, ska jag säga, inte en produktägare. Man har produktägare, man har UX-are och man har utvecklare. Man har alltså affärsnytta, användarnytta och teknisk möjlighet i ett samspel. Ett konstant kompromissande. Tyvärr är ju kompromiss ett negativt klingande ord, men se det som en positiv kompromiss. Liksom. För att vad det blir är att det blir den bästa produkten av det här. Och det är teamet. Det är ingen är utanför, utan det där är teamet. Och de gör både discovery och delivery aktiviteter om vartannat. Och det här är ju enklare att göra i en flödessituation, i en kanban liknande utvecklingsmetodik, än i fasta timeboxes som det är i Scrum. För Scrum bryter man ju ner saker till vansinne för att man ska få plats med det i en sprint liksom.
Precis.
Egentligen.
Ska du fylla en låda så måste du göra köttfärs av det.
Ja. och det är väldigt svårt att hålla en bra upplevelse i köttfärs.
Om
man jämför med den här fina steken liksom, som det här ska bli sen efter. Så det funkar bäst med att göra en sak taget. Och då gör man det tillsammans. Då gör man discovery-arbetet tillsammans först. Och då kan det vara så att en eller två från teamet går iväg och intervjuar ett antal personer. Eller man delar upp sig och intervjuar olika. Liksom. Och sen går man tillbaka, ställer sig från whiteboard och bara slänger upp. Det här var alla insikter vi fick. Och så börjar man gruppera och prioritera och bestämmer sig att det här är vad vi ska bygga av det. Liksom. Och sen kan man då med hjälp av olika metoder som Design Studio, som vi snackade om lite före här. Vilket är en samarbetsmetodik för att skissa ihop och komma fram till en design ihop. Istället för att jag ska gå iväg som UX och sätta mig på kammaren i mitt coola designprogram, så skissar man på papper ihop för att nå en gemensam förståelse. Mm. Och när man har tillräckligt mycket där, ja, då kan man ta vidare det till en pardesignnivå eller en mobbdesignnivå. Att man tillsammans i teamet designar as we code, kan man säga.
Mm.
Så det är väl liksom målet på något sätt, det ultimata.
Ja,
och sen när man har gjort den där featuren, då måste man ju tillbaks och kolla om den funkar med användarna.
Precis, du vill ju alltid på något sätt verifiera att effekten du var ute efter är liksom uppnådd.
Precis.
Och där har jag liksom en, där är också en fråga angående, heter det effect mapping, va?
Ja, det heter impact mapping, eller business impact. Det är två olika varianter här. Vi kanske inte ska snöa in oss i detaljerna, men din fråga
är hur, rättare sagt, är det det som är kopplingen då tillbaka? Så att du har en hypotes att den här effekten vill vi uppnå.
Mm.
Och sen så validerar du den då?
Det är ju, den modellen ger ju en enkel återkoppling till det.
Ja.
Så att du kan gå hela vägen ner i den modellen från effekt ner till liksom lösning och sen hela vägen upp igen.
Ja, just det.
Och se om det stämmer.
Så. Är det någonting som du brukar praktisera?
Ja, det gör jag. Nu är just den här effektkartläggning och effektstyrning som InUse här och hittade på för ett antal år sedan, den är i grund och botten lite som att skjuta mygga med kanon.
Okay.
Så det finns snabbare och smidigare sätt, och det är ju då exempelvis Goicos impact mapping, som är samma lika fast lite annorlunda, som är lite snabbare variant. Så jag gör någon mix mellan dem. Det är mitt upplägg. Och när man ska mäta effekten så måste ju oftast användarna använda det här systemet ett litet tag.
Ja.
Så effekten kan man ju inte mäta förrän lite efter, kan man säga.
Nej, och det känns så här, jag har ingenting emot det, men jag vet att det är en vanlig invändning. Så, ja, men om vi inte kan mäta det så kan vi inte förbättra det och veta det.
Men man kan ju bara vänta, det är ju, och sen gå ut och mäta lite senare. I teamet jag sitter i nu så har vi en DAN kolumn och en dan kolumn och innan den finns det en measure kolumn då vi går ut och mäter effekten. Lean startup, som ni kanske känner till, är ju build, measure, learn cykeln. Det är samma cykel i Lean UX. Men man fokuserar på att det ingår discovery-arbete i Build, Measure, Learn på ett mycket djupare sätt än kanske Lean Startup, som mer är nu bygger vi någonting och så testar det, AB-testar det. Liksom.
Mm.
Så här kanske vi skapar en prototyp. Och så går vi ut och user researchar det. Snarare. Men det är samma cykel, så att säga. Och det arbetssätt som jag har sett fungerar som är nästan hela vägen till det optimala Lean UX-flödet är att just ha en discovery loop och en delivery loop. Så man får in idéer och sen så gör man discovery på dem och de build, measure, learn, det man lär sig där, då bestämmer man helt enkelt antingen slänger vi det, gör en pivot på det eller vad man ska säga, eller så härdar vi ut persevere och lägger det i backloggen för att sen göra en build, measure, learn på detaljerna egentligen.
Okay.
För att bygger du ett system så vill vi undvika big design up front.
Mm.
Men vi behöver göra design up front för att få hela upplevelsen. För det är svårt att mäta användarupplevelsen på en enstaka funktion om det hela handlar om att du ska lyckas åstadkomma någonting med en hel mjukvara.
Just det.
Så för att få effekten och kunna mäta mot liksom, det här är den effekt vi hoppas på att få och det här är den effekten vi fick, så måste man ändå bygga upp tillräckligt mycket. Men vi ska inte bygga grejerna.
Så man bygger något tomt UI liksom?
Exempelvis. Det här går att göra på alla möjliga sätt. Det går till och med att rollspela fram den här delen.
Mm.
Beroende på vad det är för något vi testar. Man gör det minsta man kan göra för att fejka upplevelsen.
Just det.
Egentligen. Och så gör man det i den här discovery loopen och så kommer man fram till ja, men det här var en bra grej. Då bygger vi det.
Mm.
Så när man har byggt det så mäter man det då. Och kollar om man uppfyller den samma bosuppfyllande, samma effekt. Liksom, så
det. För mig låter det som att du vill få snabb feedback och du vill få feedbacken billigt också.
Ja.
För precis. Programmering vet de flesta som sysslar med att det är väldigt, det är väldigt tidskrävande. Och liksom, när du har väl skaffat en programvara så liksom måste du supporta den och dra runt den. Då är det lättare kanske med en pappersskiss eller en...
Och det här är egentligen ursprunget till termen MVP.
Ja.
En MVP är inte egentligen minsta release som det har blivit. Nej. Utan från början var det minsta experiment som man kan göra för att lära sig någonting. Och där kan en MVP då exempelvis vara ett rollspel. Mm. Eller en prototyp. Mm. Eller...
Jag brukar ju ofta säga att min favoritprogramvara är den programvara som aldrig skrivs.
Exakt.
För den är också underhållsfri.
Ja.
Och det låter precis som det går i linje med det som jag vill åstadkomma.
Mitt första Linux-projekt så kom vi fram till att vi ska inte bygga någonting.
Nej.
Och jag tycker att det var mitt bästa Linux-projekt.
Ja.
Det var väldigt få andra som tyckte.
Jo, men det är ofta så, liksom, så här, handsken är kastad. Så här. Ja. Grejar ni det här nu då? Bara, vänta, så man plockar inte ens upp handsken, bara går därifrån. Så vann man den duellen.
Precis.
Men det blev aldrig någon duell. Så att, ja, nej, det där. Jag tycker det låter väldigt sympatiskt.
Att få hela teamet att jobba på det här sättet är ju däremot ett kämpande.
Ja.
För det är svårt att... Men det är ju det här klassiska extreme programming-fallet. Svårt att slänga kod, liksom. Svårt att slänga det man har lärt sig på något sätt även.
Ja, det är extremt smärtsamt. Jag har gått igenom den resan och min största slängning någonsin som jag... Det är en sån här 3-veckors grej som jag har gjort. Och det har varit väldigt, väldigt värdefullt insikt för mig.
För att få en produktchef som säger nu ska vi bygga den här produkten och bara släppa den.
Ja, det är väl ingen, det är väl inte jättevanligt.
Nej. Nej, i det här projektet ska jag ju säga att ungefär ett år senare så byggde de den här produkten ändå.
Ändå. Ja, det känns så. Har man ställt in sig på en produkt och är svårt att vänja sig av med den tanken kanske.
Mm. Tiden springer ifrån oss här. Ska vi gå över till kortkommandon kanske?
Det tycker jag.
Hur fan gjorde du det där?
Ska vår gäst få börja igen?
Jag fick börja förut så ja. Jag borde avsluta.
Okej, okay. Då börjar jag. Och det här är ett kommando som jag upptäckte ganska så tidigt i min karriär. Men det är Ctrl A. Och Ctrl A, då markerar du rubbet. Och det kan vara i Word. Det kan vara i Google Docs. Det kan vara var som helst du kan editera någonting. Eller också i mail. Då markerar du alla mail. Och all text och allt sånt där. Och ofta gör jag Ctrl A så vill jag göra en delete sen. Det är oftast därför jag gör Ctrl A sen delete och tar bort rubbet eller något sånt där. Det är väldigt, väldigt frustrerande att sitta och titta på folk som sitter och tar bort saker, sak för sak när det är typ rubbet de vill ta bort eller något sånt där. Men Ctrl A är mitt kortkommando för dagen. Mm-hmm. Markera rubbet.
Det är ju mitt kortkommando också. Eftersom jag har gjort lite grejer av att sno någon annans kortkommando.
Ja.
För att Ctrl A är inte markera allt i Emacs.
Nej, det är inte.
Där det ställer sig i början på raden. Och Ctrl E ställer sig i slutet på raden.
Det är två kortkommandon.
Det använder jag jättemycket. Och det är, jag är ju helt galen varenda gång det inte finns. Mm. Typ så här, man trycker Ctrl A så markeras allting istället. Sjukt jobbigt.
Jag kan trycka Ctrl A och trycka pil åt sidan. Så ställer den sig i först på raden ändå. Fast det blir ju två steg.
Men det är ett bra tips.
Mm. Jag kan ju plocka upp det här också. För jag tänkte först där, okej, målgruppen. Den här, nu måste jag säga ett emaktkommando. Typ den här. Ta det här stycket och flytta det. Vad är det? Escape, shift, alt. Och sen 8 tror jag. Eller det är någon sån här handvrikarkombination. Men jag säger faktiskt... nu vet jag inte om jag har mappat om det här själv eller om det är så. Men command space på min maskin slänger upp spotlight.
Mm.
Som är den absolut bästa sökmotor jag någonsin har använt.
Mm.
För att söka upp saker... Det är min dator
ett
också.
Mac-kommando,
det är ett eller? Mac-kommando, precis. Mm. Och starta program fort.
Mm.
Och jag förstår inte hur jag någonsin kunde leva utan det.
Nej. Och då är det frustrerande att se folk klicka sig runt och starta program.
Ja!
Och du bara, command space!
Precis så.
Ja, jag har lärt mig i alla fall att man ska inte skrika där örat på folk. Nej, blir bara mer stressade.
Den tålmodigheten har jag ju lärt mig som user researcher.
Ja, okay.
Att inte lägga mig i vad användarna gör när de gör det. Mm. Utan möjligen i efterhand fråga, hur kommer det sig att du gjorde så?
Ja, jag kanske får några övningar av dig så jag kan öva upp den där färdigheten.
Svårt att ställa den frågan utan att låta anklagande i och för sig.
Ja, Martin har lyckats kanske.
Ja. Kanske. Det är som Ola som alltid körde sina öppna frågor som man varenda gång kände som man ställdes mot väggen och så här. Anklagande liksom.
Hur menar du nu, Tobbe? Vadå öppna frågor?
Men då har du slutat lite med.
Ja, jag blev ju bara påpucklad av min kära programledarkollega. Det är ju lite ett speciellt avsnitt det här.
Det är mycket bara speciellt. Mycket
ja.
Speciellt.
Ja, Martin är här. Det är speciellt bara det. Mm. Det tycker vi om. Vi har också fått ett brev.
Ja!
Ett pappersbrev. Det är en lyssnare som heter Rickard von Essen som har skickat till oss.
Ja. Vi ska inte och då vinner han ett pris ju.
Då vinner
han
ett pris.
Får ju faktiskt bestämma ett ämne.
Han får bestämma ett ämne. Han har en önskan om ett ämne han skrivit i brevet här. Mm. Men vi ska kontakta honom och fråga om det är det ämnet han vill ha. Mm. Men det är priset. Och
ett väldigt fint brev.
Väldigt
han
fint
skriver brev. Bland annat att han lyssnar på Väg 74 med sin dotter.
Ja. Det värmer lite grann, eller värmer mycket grann.
Så lyssnar du på det här avsnittet, så hej Alice då.
Hej Alice och hej Rickard. Tack för det fina brevet. Ja, med det så.
Hur kommer en man i kontakt med oss?
Just det.
Twitter är det bästa.
Twitter gillar vi.
Jag heter att Tobbe Anderberg och du heter att Ennestam.
Och vår gäst heter?
Oj, nu blir det svårt här. At M8RT.
Och då kommer jag passa på att fråga, vad står 8RT för? Är det som så här internationalization I18N eller?
Ja, man skulle kunna tro det. Nej, utan jag, det här är också en later kanske. Jag var under en tidsperiod i mitt liv kallad Mårt och inte Martin. Och Mårt är alltid taget.
Mm.
Men, och då tar man en nolla istället.
Mm.
Men den var också tagen. Då blev den 8. Så det är typ ett O, fast två O.
Det är två O, så det är Mårt.
Mårt,
ja. Verkligen. Ja,
coolt.
Det är bra. Och så kan man ju mejla oss.
Ja, podd@educal.se.
Ja.
Det var allt vi hade för den här gången.
Tack.
Vi får tacka Martin för att han...
Stort tack så jättemycket Martin. För att jag fick vara med.
Och tack lyssnarna.
Tack lyssnarna. Hej då.
Hej då.
Hej då.